Vita frun av Benny Liljenfors, inläst av Mitcho Batalov för Saga. 1. Nu måste vi ta reda på vart Gunilla blivit av. Annika såg uppfordrande på mig som om jag skulle veta något i ärendet. Men det gjorde jag inte. Har hon inte hört av idag heller? Sa jag och la en mapp på bordet. Inte ett livstecken. Sköterskeexpeditionens kalla ljus framhävde de bekymrade rynkorna ovanför Annikas bruna ögon. Hon var avdelningssköterska och uppenbarligen färdig att gå för dagen, där hon stod i regnkappa och stövlar. En ganska söt flicka egentligen. Kanske 25 år gammal och med en hel del skinn på sin lilla impertinenta uppnäsa. Nattsköterskan, dubbelt så gammal och dubbelt så stor, såg upp på henne från sin plats vid skrivbordet. Gunilla, är det den där ljusa undersköterskan med glasögon? Annika nickade. Ja, hon kom inte igår och inte idag. Jag har ringt 50-11 gånger hem till henne men ingen svarar. Och personalkontoret vet ingenting. Det gör de förresten aldrig. Men jag tycker det börjar bli konstigt. Hon såg på mig. Ska du köra hem nu? Jag tittade på klockan. Det var nästan 8:30. Ja, jag tänkte det. Vi måste göra något. Hon kan ligga sjuk hemma eller vad som helst. Jag tände en cigarett medan jag funderade på vad som borde göras i ett sånt här läge. Jag kom inte till något egentligt resultat. Hon har väl några anhöriga eller bekanta i stan? Annika skakade på sitt långa, mörkbruna hår. Inte vad jag vet. Hon kommer från Kalmar och har inte varit så länge här i Göteborg. Jaha, vad gör man då? Åker hem till henne kanske? Jag tycker faktiskt vi borde göra det. Om du och jag kunde åka, Per-Olof. Jag har ju ingen bil. Förresten vill jag inte fara ensam. Det blev tyst i rummet. Vinden kastade häftiga byar med regnstänk mot den mörka rutan. Oktober visade sig från sin sämsta sida med gråväder och höstrusk. Utifrån korridoren nådde oss stönandet från en orolig patient. Jag gick fram till fönstret och tittade tankfullt bort på kvinnokliniken mitt emot. I natt skulle några nya individer göra sitt inträde i livet där borta. Och några andra lämnade det i den stora byggnad där jag befann mig. Vad nu det hade med saken att göra? Jag tänkte på Gunilla. Egentligen kände jag henne knappt. Jag hade bara fått ett allmänt sympatiskt intryck av henne. Hon var söt och glad och tycktes trivas fint med sitt arbete. Hon tillhörde knappast den typ som bara kunde strunta i alltihop en vacker dag och ge sig iväg utan att säga till. Det var egendomligt. En svängdörr suckade till. Bestämda steg ekade i korridoren. Och Magnus Henke kom in på expeditionen. Liksom jag tillhörde han sjukhusets anonyma, grå, eller kanske snarare vita, lärarproletariat. Och han föreföll trött och sliten. Han nickade kort. Slängde sig ner på en stol och tände med ryckiga rörelser en cigarett. Är du kvar än? Sa Annika. Nej, jag gick hem klockan 5 som jag skulle, sa hon med hård röst. Annika lilla, jag har suttit på mottagningen tills nu. Och alla dessa arbetsskygga ynkedomar står mig upp i halsen vid det här laget.
Mik hava ont i rygg, doktorn sjukskriva en månad, ja?
Nu är du orättvis, sa Annika skarpt. Ärans och hjältarnas folk är inte dugg bättre.
För 7 kronor, tack så mycket.
12, rättade hon i vass ton. Jag hade gått fram till skrivbordet och försökte trycka fast ett gem på en pappersbunt. Magnus betraktade mig kritiskt. För höge fara, Opeo. Vet du inte att vi ska spara på plåsterlappar och gem? Sjukvårdskostnaderna måste minskas. Det är mitt eget privata gem, sa jag sanningsenligt. Jag kände inte Magnus Henke särskilt väl. Vi växlade sällan några ord utanför tjänsten. Och vi hade aldrig träffats privat, trots att vi arbetat ihop i över 8 år. Han var vid 40-årsåldern, lång och välbyggd och viril. Ansiktsdragen var markerade, hyn väderbiten och ständigt solbränd. Håret hade en jämngrå färgton med polisonger som gick i svart. Han såg förmodligen mycket bra ut, sett med kvinnoögon.